Begynt å snakke om helligdommen for en dag siden. Vi kom ikke så langt, så jeg skal hurtig gjenta det og så ta et par andre aspekter med. Og så i kveld, hvis tid er, så vil jeg trekke frem de mest interessante aspekter av det. Men rent formelt sånn, jeg møtte Elsa Nøss her, som du heter, vet hva du heter i dag faktisk, men Elsa Nøss, vi var venner i vår ungdom, og møtte henne igjen her i dag. Det er lenge siden. Så må jeg si at jeg kommer tilbake og snakker om det samme som jeg snakket om den gang jeg var sammen med deg. Og jeg er blitt mer og mer ivrig på de gamle ting. Jeg er sikker på at du kjenner igjen hvert ord. Helligdomstjenesten, den så sånn ut i en skisse. Og det som er ny for det her, så forteller det at det foregår hellig og aller helligste. Her har du skrubrødsbord, her har du lysestaken, her har du røkofferalter, her har du paktens arker, her har du brennofferalter og et vannkar. Så fortalte jeg sist vi var sammen at de ritualer, de riter som foregår i helligdommen, det har et spesielt mønster. Og hvis man kan, det vrimler av offringer og høytider og kombinasjoner og alle mulige ting, men vi koker det ned til det mest elementære. Og så sier de at når en person har syndet, så kommer han ute fra leiren og så inn her og velter sin synd på offerdyret, legger sine hender på hodet symbolsk, overfører sin skyld til dyret, og dyret tar han så livet av, og så er skylden overført hertil. Når man er kommet så langt, så overtar presten, som også representerer Kristus, lammet er Kristus, og presten er Kristus, og presten går inn her, og så står det, når presten har vært inne her i det hellige, og stenket blod her, og så kommer ut i foregående igjen, så har det skjedd en soning. Han kunne også spise av dyret og bære det inn på den måten. Om han spiste av dyret eller han gikk inn med blodet, var likegyldig, altså for prinsippets skyld. Det blir altså, poenget er, skylden var hos synderen, skylden er nå her. Og dette her skjedde da hver dag hele året, 365 dager om året, at man kunne komme med sin skyld, få den overført til helligdommen. Hvorfor? For i helligdommen vil man gjøre noe med skylden og med denne misgjerning og det som følger av den. Hvis man ikke får fatt på det, så får man aldri fatt på det her, og du blir aldri adventist. Glem det, si det så firkantet som det. For poenget er at når man har gått ut og inn av dette her, og som jeg leste fra 3. Mosebok til 1. kapittel, når personen har kommet med sitt offerdyr, tatt livet av det, og presten har gjort det han skulle gjøre med blodet og fått det her overført inn her, så heter det en soning. En soning, en soning. Om og om og om igjen så kalles denne prosess en soning. Og derfor så er det sentrale spørsmål: hvis du har en soning hver dag i foregående i det hellige, hvorfor skal du ha en store forsoningsdag? Og det er hele ideen med det. Når du har gjort det her hver dag hele året, så har du den ene dag, den store forsoningsdag, 16. kapittel 3. Mosebok, så forteller det at presten tar to bukker, en for Herren og en for Asasel, og den for Herren, den drepes selvfølgelig, han dør for din synd, så går han inn her i det aller helligste, og så soner han det aller helligste, så går han videre ut i det hellige og soner for det som er her, og går ut i foregående og soner her, han renser hele tempelet. Og når han har gjort det, så legger han det alt sammen på hodet til bukken for Asasel, for Satan, og så går denne her ut, og han går ut i leiren, og han går gjennom leiren, og han går helt ut i ørkenen, han går utenfor leiren. Med andre ord, det var synd i leiren, synd er så overført her til foregående, til det hellige, så inn i det aller helligste, så er det sonet for siste gang, så bæres den ut, og så fjernes den fra leiren. Og poenget er, man har altså hatt en synd i leiren, synden nå skilt fra synderen, så leiren er uten synd, synden er fjernet. Men for å få den fjernet, må du via helligdommen. Derfor så opererer man på den måten og kaller det her en første forsoning og en annen forsoning. Og det er det som skremmer teologer fra vid og sans, fordi i teologien så heter det, det er god latin overalt i teologi og også blitt det utbredt i adventistsamfunnet dessverre, at alt som heter soning og forsoning, det skjer her ved korset, det er ja og amen, det blir alfa og omega, det er ikke noe mer, det er ikke noe mindre, det er her det foregår. Og det er adventismen intenst imot. Det Jesus gjorde da han gikk inn i himmelen på pinsefestens dag og begynte sin tjeneste her, er like viktig for vår frelse som det han gjorde der. Og det han gjorde på, i det aller helligste, er avgjørende viktig for vår frelse. Og helt enkelt så illustrerer man det på den måten. Man sier at hvis jeg nå har brutt loven eller syndet, så kommer jag här och avleverar min syndsåsi och den överförs till heligdomen. Visst jag icke blir i min omvändelse, men vänder mig om från min omvändelse, så sker det som Esekiels bok beskriver på en måten här. Jag tegnar det sån. Man levde en tid i överträdelse, eller vad heter det? Det är halvdansk. Så vänder man sig om och så lever man i rättfärdighet. Och då står det att all den synd man här hade gjort, den ska utslättas och den ska inte tillregnas. Du är på Gud som om du aldrig har syndat. Visst man vänder sig om från sin omvändelse och gör igen det man förväntar sig om från, så står det här egendomligt att det ska all den skyld som en gång tillgitt ska komma tillbaka över ens ord. Och den logik känner man inte till i rättsväsen, för exempel i Norge eller ett annat sted. Det är något som heter skärpande omständigheter vid gentagelse, men det är ett psykologiskt fenomen man där tar höjde för. Det är inte ett juridiskt fenomen att man ska vara skyldig det man förr har gjort, för har man gjort det upp så har man gjort det. Men sån är det inte inför Gud. Det är sån att hvis jag tar tillbaka min omvändelse och ber om att få lov att vara i den missgärning som jag hade förlatt, då har jag bett om att vara densamme och där konsekvenserna är samma. Och det berättar vad det här betyder. Hvis jag nu går runt i lejen här och hvis jag ska bli av med min synd, hvis jag ska komma ut av detta dilemma, så må jag la den synd bli hos Kristus. Därför det står han är den som bär synd, så må han få lov att bära den, för som inte får bära den, hvis jag vill bära den själv, så kan han inte sona annan gång. Och den annan försoning, den är avgörande för din frälse. Så hvis du håller synden, så kan du komma här och omvända dig, få förlåtelse, träcka den tillbaka och du kan löpa ut och in i förgården så mycket du vill. Du blir inte frälst av det. Frälse betyder att bli fri från synd. Det betyder att segra över det onde, genskapa Guds bild i människa och uppreisa eller genreisa det som var tappt. Skapa människa lik med Gud. Och Kristus, han spörde sig om hur länge blir han här? Jo, han blir här intill icke någon länge löper in med synd. Det är som jag fortällde min mor igår. Jag kedade och stod här och fällde tårer offentligt. Jag är labil och trött antagligen. Men hör, jag huskar när hon gjorde rent till solnedgang som aldrig var, för solen stod ju kock i det hela. Så kämpade hon på det. Och hur länge blev hon det med att skrubba på det kökengulvet? Så länge vi löper ut och in. Förstår du? Du må alltså hålla upp med att träcka in skit för att bli färdig med att vaska. Så att rensa helgdomen betyder att du kan hålla Kristus i denna situation. Och då ditt namn Veslemøy säger att vi måste få avslutning på det här, för det blir inte bedre, det blir eventuellt mycket värre. Så måten att få avgjort det här på, det skrivs väldigt intensivt om i profetien sån. Den säger att adventisten är skyldig i boekrigen, och man säger vad i världen är de skyldig i den också. Alltså det betyder världen skulle inte sett boekrigen, världen skulle inte sett första världskrig, heller inte andra världskrig. Hon säger gang på gång vi skulle ha avslutat det, vi kunde ha avslutat det, men vi ville inte. Vi gjorde som jöderna, de gick ut i örken och gick runt där i 40 år och höll tingene fra att bli avslutet. Och måten att göra det på, det är att inte förstå betydningen av en annan försoning. Och därför vill du se att hvis du kommer ett anslag mot adventismen, så ska du angripa det på detta punkt. Alla som har angripit adventismen siden vi kom upp och stå har angripit helgedomstjenesten, och nettopp detta med den undersökande dom. Ken Wright begynte det i sin tid, och alla som har kommit kritik har varit ett echo av Ken Wright. Samma om det är i Sverige eller i Danmark eller i Norge eller i Frankrike, hvor de hänvänder sig, det är alltid den samma musik. Och därför så är det så mindre idag att angripa detta, men underfundig på den måten att man unlater att snacka om det, eller säger det är obegripligt, eller det är icke uppnåeligt, jag känner ingen som har varit sån, och så vidare. Alla dessa användliga argumenter för att benekta att detta här är essensen i adventismen. Och det skulle man förstå allesammen. Ellen White igen, hon säger vi är nött till var för oss att förstå sannheten om helgdomstjänsten. Och det skulle vi ta på allvar. Och det går an att förstå det. Jag försöker bara ge en sån kort skissa av det. Men hör en gång, vi hade nog släppte med på tavlan här. Var är det blivit av? Många är väldigt förvirrat omkring dessa ting, för det är de tekniska spörsmål med det. Så ska jag ge någon hint, någon korta hint. Och min idé här är att jag ska uppmuntra dig till att läsa och läsa själv. Då ska jag snacka lite om kalendern. För kalendern i helgdomens kalender, den ger dig idén om dessa tre högtiderna, påske, pinse och Jom Kippur, eller den stora försoningsdagen. Och det tegnar jag upp på den måten här. Det var 7 månader i det heligdomens år, alltså den första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och syvende månad. Och dessa 7 månader, de låg där och bevegade sig fram och tillbaka i året, i solåret. Men det var alltid lika långa, det var alltså dessa 7 månader. Och en månad i Israel, det är alltså en månads tur om jorden en gång. Och det kan du gå tänka dig att när du har varit 12 gånger, när månen var 12 gånger runt jorden, så har det gått 354 dagar cirka. Så är den till 11 dagar tillbaka till 365 solåret. Så visst man följer månåret eller månens gång om jorden hela tiden och lagar 12 månader, så vill nyttårsdagen komma tidigare och tidigare, till 11 dagar tidigare vart år. Det gör muslimerna i sin kalender en dag i dag. Men judarna, de checkade den månatliga kalender av mot solåret, och det gjorde de var vår, var påske, den första högtid, på den måten att var tredje år cirka, 7 gånger på 19 år genomsnitt, så la man till en trettende månad. Och så hade man 2 kalender, man hade den här som är den helige, den första till den syvende, och så var den syvende månad i helige år, var den första månad i det världsliga eller sociala år. Så snackade man om konger och regering och världsliga ting, så begynte man här. Snackade man om helgonstjänsten, så begynte man här, gick från vår till vår, här gick man från höst till höst. Men det är inte något viktigt, det är bara för att han nämnt det. Så har du den första här som är påskemånen, vi sätter PO här, påske, så var det någon dator som var viktig. Var månads första dag var viktig, så det var ny månedag. Så var det i påskemånen den 10:e dag, den 14:e dag, den 15:e, den 16:e och den 21:e. Den första var nymånedag, den 10:e satte man lammet till sidor i karantene för att det inte skulle komma något till, det skulle vara lite löst. Så blev det slaktet den 14:e, så var det påskesabbat den 15:e, så var det koneg, vad heter det? Kornbarn, ja. Det svinget här den 16:e, och så var det den ustyrde bröds högtid från den 15:e till den 22:e, ska det stå där, i 7 dagar där. Så det som är nog poängen är att, ja, för jag säger poängen, så säger jag, hvis du regner här från den sabbaten den 15:e i Nisan, den 15:e i första månad, och så går du fram 7 uker, 7 sabbater, så kommer du till 7 gånger 7, 49, och så tar du dagen därpå, den 50:e dag, då kommer du in till den 6:e dag, den 6:e dag i den 7:e, i den 3:e månad, den 6:e i 3:e, där var det också en ny månedag, det var det också den dag, och den månad, och den månad, och den månad, och den månad. Den 7:e månad var en speciell stor första månedag eller månedag, ja, det var basunfesten som varslade domen. Men utöver den första så var det den 6:e i 3:e, och det var pinse. Alltså dessa 50 dagar från påskesabbat till pinse. Så gick du in i den 7:e månad efter basunfesten här, och så kom du i den 10:e dag i den 7:e månad, och det var Jom Kippur eller den stora försoningsdag, den mest högtidliga dag i året, den 10:e i 7:e. Och så hade du igen från den 15:e till den 22:e var det lövhyttefesten, och så var året på ny, begynt på ny igen. Alla dessa ting fick så symbolisk betydning för vad som skulle ske i den kristna hushållning. Ja. Vad sa du?
Varför var judarna pinse? Eller varför var det pinse?
Ja, samma dag som samma tidspunkt, alltså efter utgången av Egypten i påsken, där påsken blev introducerat, så fick man loven den dag där. Men utöver loven så skulle man ha ånden, ikke sant? Och på pinsefestens dag så fick man ånden. Det judarna skulle ha fick de aldrig. Och du må läsa offringen på pinse för att se vad man gjorde, vilka offringar, vilka matoffringar och så vidare. Det var en fest som fejret den där kraft som ligger i Gud till att göra hans vilja, för att säga det väldigt, väldigt kort. Men hör nu, hvis vi kan snacka om det efterpå, så kan ni se om vi kan bli färdig med det här. Då Jesus kom till världen, då blev Jesus av Sanhedrin, eller Sanhedrin, alltså det överste rådet i Jerusalem, beslutet den 10:e dag, husker han har varit inne efter palmesöndag, beslutet man om kvällen, det var ju den andra dag i uken, alltså den 10:e till Sanhedrin, var det beslutet att han skulle dö. Så dör han den 14:e, så är han i graven den 15:e, så står han upp den 16:e. Alltså poängen är att Jesus som påskelamme, som Paulus säger, vår påskelamme slaktet, han, när han kommer fött av en kvinna, fött under loven, lydig under loven, så uppfyller han också denna här judiska kalender, alltså vad heter det för något, högtids helligdommens kalender angående høytidene og følgedatoene. Det kjenner jeg vi med til. Så 40 dager etter så farer han til himmelen, og så på den 15. dag så sender han Helligånd og begynner sin tjeneste i den himmelske helligdom. Det vil si at Jesus gjør i år 31 det som han skulle gjøre for å oppfylle denne kalender her. Så kommer da året 1844, som vi som adventister har hatt stor glede av å kjenne til. Så er det sånn at man hadde valg mellom to kalendere der i 1840, og så valgte man den ene, og så valgte man den 22. oktober, og det skulle tilsvare den 10.7. Man regner etterpå disse ting i dag, så kan man aldri bli helt sikker, men sannsynligheten for denne feil er meget liten. Poenget er følgende. Det siste jeg sa, det var ikke noe viktig. Skal jeg si noe som er mye viktigere? De 2300 aftener og måneder setter vi opp her, og vi setter utgangspunkt i 457 før Kristus og kommer i 1844. Så har vi de 490 år som går over til 34. Jesus døde i år 31, og han står opp i år 27. Så er poenget det at når adventismen kom opp og stå, så satte man sammen tre ting. Det første var disse riter med slaktoffer og matoffer og prestetjeneste i tempelet. Sammen med dem satte man helligdommens kalender med påske, pinse og Jom Kippur. Og så satte man denne profeti sammen med dem. Det vil si at Jesus, han døde, altså Jesus kom til verden og passet inn i de riter som hører helligdomstjenesten til, etter den kalender og etter den tidsprofeti. Hvis du legger disse tre sammen, så kan man altså karikeret si, ikke karikeret så mye, men si for eksempel som teoretisk, at man kunne vite, hvis man ville, så kunne man vite at Jesus skulle komme i år 31. Man kunne vite at han skulle dø den første måned. Man kunne vite at han skulle dø den 14. i den første. Man kunne vite at han kom til å dø klokken 15 om ettermiddagen. For det var klokken 15, det er jo altså sånn i gåsøgne, ikke sant? Fordi, mellom de to aftenstunder, Jesus døde der. Jesus døde den dag, den måned, det år. Altså kunnskap om hvornår han skulle komme. Derfor når jødefolket avviser og ankjenner han som Messias, så tar man altså avstand og er nødt til å tolke om denne profeti i Daniel. Og det er derfor du har omtolkning av Daniel, for eksempel av de som ser at alt det som ble skrevet i Daniel, det angår den tid Daniel skrev det. Da tror vi Daniel ble skrevet i år 200 før Kristus, og sier alt ble ferdig og ut av veien der. Andre sier, vel, vi trekker det frem til Kristus, og så gjentar vi det hele på slutten. Det som fikse ideer som går rundt om i religiøse samfunn, i adventismen, så har man denne kontinuerlige oppfatning av tingene, at det begynte der med utgangspunktet Jerusalems gjenreisning og så videre, og ender i dommen 1844. Men tid skal igjen ikke være noe spørsmål. Alle er selvfølgelig med på det her nå. Og da sier jeg, det er tre ting vi holder fast ved for å forstå det. Og mange unge mennesker har aldri lært det. Jeg har møtt unge mennesker på Skotsborg som er født adventistforeldre, gått i menighetsskolen, gått på Veilefjord, gått gjennom alt sammen, eller hvilket som helst skole, og de kommer til Skotsborg, og de har aldri hørt uttrykket 2300, hva for nå? Unnskyld meg, frekk å si det. Det er sitat fra reelle opplevelser. For det kommer sånn på avstand fra adventistene at unge mennesker ikke riktig kjenner det. Jeg har vært i Sverige en gang, hvor vi snakket en hel uke om disse ting, frem og tilbake. Når jeg var ferdig, så kom alle de gamle på min alder opp og sa, det var jo det vi ble adventister på. Så kom de unge og sa, det har vi aldri hørt før. Og det er forskjellen. Altså, det generasjonsskillet er oppstått i adventistsamfunnet. Og så har jeg forsøkt å gjøre meg til talsmann for at adventistene må kjenne til sin ideologiske bakgrunn, sin bibelske basis for å være til. Vår eksistensberettelse ligger i helligdomstjenesten.